en schysst skinksmörgås. Ibland kan en skinksmörgås betyda väldigt mycket mer än bara en smörgås. Jag var hemma hos en dam i kyrkan som beskrev att hon hade haft ganska svårt och tufft när hon var ung. Och så kom hon hit, det här är 45 år sedan ungefär, kom hon hit till kyrkan och så var det någon som bjöd hem henne till sig. Hon hade bara varit här någon gång och så var det någon som bodde alldeles nära kyrkan här som bjöd hem henne till sig. Och så blev hon bjuden på en skinksmörgås. Kanske såg den ut så här. Och så träffade jag den här kvinnan och så satt vi i hennes kök och så berättade hon hur det gick till när hon kom hit i kyrkan. Att det var en skinksmörgås som betydde så mycket. Det var ju inte mjölet och jästen. Skinkan, kanske om det var sallad och tomat på, som var den där upplevelsen. Det var ju att det var någon som hade gett någonting. Öppnat sitt hem och gjort någonting lite mer än vad hon hade väntat sig. Ibland kan det nästan vara lite andligt på något sätt med en skinksmörgås. Nu vet jag inte hur många år sedan det är. Åren går ju så fort. Ska vi se om tekniken vill mig väl här. Jag bodde i Stockholm. Jag var ungdomspastor och jag hade predikat en av de där första gångerna som jag predikade i en kyrka med ganska mycket folk. Och det gick så där. Jag tappade bort mig. Några av er har hört det här förut. Jag berättat det vid något tillfälle tidigare. Och jag blev så besviken. Ja, det var lite som när du talade i början där. Jag blev kanske mer än jag var förtvivlad över hur det har gått. Jag tänkte såklart, hur ska det här gå som pastor? Om jag inte kan hålla fokus eller säga det jag hade tänkt att göra. Och, ja, jag var hemma några timmar efter den där predikan så hade jag ännu inte liksom kommit på fötter. Och så ringer det på porttelefonen. Och då får jag svara i den vanliga telefonen som vi hade på den tiden. Och så är det en person som förklarar att han tidigare på gudstjänsten i en annan kyrka kände sig manad att gå till den kyrkan där jag jobbade. Eller platsen bredvid där jag bodde på Birialsgatan i Stockholm. Han kände sig manad att ringa på någon som jobbade där. Han prövade med mitt namn, för han såg på tavlan innan vid den här affischen att jag hade predikat. Så han ringde på Blondell där på porttelefonen. Jag låg då i min soffa och kände mig så ledsen. Jag kanske bad precis i den stunden. Så ringer han på och säger att han har en hälsning från Gud. Och jag vet ju inte vad jag ska göra. Det är någon främling som ringer på dörren där nere. Och alltså, i den stunden känner jag mig inte riktigt trygg och säger välkommen upp hit. Jag visste ju inte vem det var. Så istället så går vi ut på stan och vi sätter oss, det är en solig fin dag. Så vi sätter oss där vid Humlegården och äter någonting tillsammans. Och så får han vara med och säga några tröstord från Gud. Fantastiskt. En sån där viktig upplevelse i mitt liv. Det var mer än bara de där stegen som han tog. Det var långt mer än att få bjuda honom på någonting. Det var faktiskt ett andligt möte på något sätt. Så här står det i Hebreerbrevet 13:1. Bröder, bli kvar i broderskärleken. Glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar. Och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp. Oj. Här finns en text som man kan tänka så här, fina ord med änglar. Ibland kanske du har tänkt så. Det här är ett ord som man skulle ge till någon. Ett sånt där ord som är så fint som man skulle ge det till någon som kunde få det där ordet till sig. Eller så kanske det är så att det är ett ord som faktiskt är fantastiskt bra till dig idag. Tänk om det är så. Tänk om det är just till dig som det här ordet är riktat. Inte till någon annan. Först talas det om broderskärleken. Och vi vet att på den här tiden så skrev man bröder. Man menade allihopa syskon. I den nya bibelöversättningen som kommer så kommer det troligtvis här också stå bröder och systrar i den här texten. Det var det man menade, precis som man idag kan säga bro eller så. Så kunde man vid den här tiden uttrycka sig på det här sättet utan att mena just bara män. Syskon. Bli kvar i syskonkärleken skulle det kunna stå precis lika gärna. Och sen står den här texten, det är där jag kommer predika om idag. Glöm inte bort, glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfriheten har somliga haft änglar till gäster utan att veta om det. Och sen så talas det här. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni vore deras medfångar och på dem som misshandlas som om det gällde er egen kropp. Och det här, ingen av de här texterna kan ni göra på egen hand. Om du inte är med i någon kyrka eller tänker så här, jag har ett visst avstånd till kyrkan. Det går ju inte att visa broderskärlek. Liksom själv. Eller om man tänker med det där med att vara gästfri. Alltså du har så många dagar där det är svårt att helt öppna sitt hem. Vi behöver vara många som gör det. Och den sista delen, det handlar om att göra mer än vad kanske man har gjort tidigare i livet. När man besöker fängelse eller vad det nu skulle kunna vara i livet. Så det är väl svårt att lägga på en. Ska du göra allt det här? Det är klart du inte kan. Du behöver en kyrka. Kom med i vår kyrka. Tänk att det här är din församling som du har så mycket glädje av. Det är bra att veta att vid den här tiden så var inte fängelser som nu. Man kunde hamna i fängelse för att man trodde på Jesus. Eller för att man inte hade betalt en betalning kunde man hamna i fängelse för och många andra orsaker. Fick man inte mat från bekanta släktingar, då kunde det hända att man svalt i fängelset. Ja, texten har förstått genom tider som att det gäller att kunna vara generös. Hela den här texten handlar om att vara generös. Om vi tittar på det här med att vara gästfri. Så är det ju så olika för oss allihopa. En del bor i ett hus som är stort. Ett möjlighet med bord och så att det får plats många. Några andra kanske inte alls har möjlighet på det sättet. Det kan ju också vara livet som ser olika ut för oss. Det går inte att öppna upp sitt hem på det sättet. Eller så kan det finnas någon annan orsak. I den första kyrkan så fanns det människor som var slavar. Och när de hörde ett sånt här ord så kunde det inte vara så att de tänkte att de kunde bjuda hem. Då hade deras mästare eller den som hade ansvar för dem, men det hade aldrig gått. De kunde gå på gudstjänst och fick vara en del i församlingen. Och det var gott nog. Men de kunde inte visa samma typ av gästfrihet som någon annan. Så var den första församlingen. Och så är det också för oss. Känner du så här med att vara gästfri på det sättet som du kanske först tänker? Det går inte för mig. Ja, men man kan alltid göra något. Jag vet vänner som inte har möjlighet att bjuda hem, men som är generösa på andra sätt. Det är deras sätt att vara gästfri. Någon gång har de bjudit ut på någon restaurang och på något annat sätt har de hjälpt till på något annat sätt. Man kan vara gästfri på många sätt. Är man tonåring så är det en alldeles särskild tid i livet. Man kan ändå vara generös. Ordet gästfri på grekiska, det betyder egentligen vän. Och då är det ett ord som uttrycker kärlek. Typ kärleksvän eller så. Inte en kärlek som man ger till någon man älskar och lever med, utan en annan typ av kärlek och vänskap. Kärlek är en ordet, och sen är främling det andra ordet. På grekiska då kan man sätta ihop ord, precis som på svenska. Då kan vi sätta ihop hand och duk, så blir ett ord. Så är det också i grekiska, då kan man sätta ihop två ord. Vän, främling. Broderkärleken, det är den allra närmaste kretsen. Det är den du kan liksom nå nära. Men det här ordet, det är de som är en, liksom, ett steg utanför. I den första kyrkan, då var det många som behövde resa. Man hade inte hotell på samma sätt som idag. Och i den första kyrkan så var det också människor som var förföljda. Och när de reste mellan ena eller andra platsen eller till någon annan kyrka, då kunde man gästa någon annans hem. Då behövde man öppna upp sitt hem. Det där kunde ju kosta. Vi har mycket. Vem av oss som helst som lever i Sverige, om vi har jobb eller om vi tar emot bidrag. Vi har ganska mycket. Vi har massa prylar i våra hem som bara är till för att ha roligt med. Det tänker vi inte alltid, men alla skärmar. Visst, vi betalar räkningar och så, men ganska mycket tid ägnar vi åt och också ha roligt med prylen eller vad det nu är. Eller så ordnar vi med våra hem. De är fina. Det är ju många av våra möbler som bara har till funktion att vara lite snygga. Någon av er har säkert köpt en fåtölj eller en soffa liksom och tänkt, ja men den är nog fin där. Ni vet att ni inte kommer sitta där så ofta. Men den är fin. Eller en lampa ni har som är mysig. Ni har ju bra belysning, men man har ju ytterligare någon lampa, jag med, alla har det, som liksom är lite mysig där. Vi har ganska mycket. Var en av oss, de flesta av oss, har mycket. Att vara med och ge bort något till någon. Att vara generös, det kan kosta på. Det kan kosta på. Ofta är det nog inte det ekonomiska som är det största problemet för oss. Utan tiden, engagemanget, att det är annat som liksom tar plats för oss. I bibeltexten som jag läste innan så står det, glöm inte bort. Eller kom ihåg. Det där med att glömma bort i det här sammanhanget handlar inte alls om en intellektuell liksom glömska. Som man kan glömma till exempel ett ord. Ett engelskt ord kan man ju glömma bort här. Eller så kan man glömma bort de där olika, ni vet från mellanstadiet så lärde vi oss de olika åarna i Sverige. Kommer ni ihåg? Ni ska laga, vi ska äta. Eller hur är det? Vi ska äta, ni ska laga. Alltså man glömmer av de där åarna från mellanstadiet som var så bra. Jag kommer från Lidköping och då skulle man lära sig att de olika bergarterna på Kinnekulla, det är jätteviktigt när man bor i Lidköping, där jag växte upp. Då är det USA klockan tre. För då är det Uranberg, jag kommer inte ihåg mer. Jag kommer inte ihåg Petronella, min fru. Hon kan det. Fråga henne när ni ser nästa gång. Om USA klockan tre. Men jag glömde av. Det är inte den typen av att glömma av. Är ni med? Utan det är det där man kan glömma av. Ja, men typ som man glömmer av att träna. Det finns ju ingen i Sverige som inte vet att det är bra att röra på sig. Eller hur? Ni vet det. Ni vet det. Och ni vet det där bakom, eller hur? Och ni vet det där på den sidan längst bak. Ni vet det, eller hur? Ändå kan man liksom glömma av att träna och röra på sig. Ja, men en promenad mår ju alla bra av. Eller vad det är nu man gör för någonting, va? Alla vet det. Man kan ändå glömma av det. Eller hur? Det spelar ingen roll om man har gymkort. Man kan ändå glömma av sitt gymkort. Eller hur? Den typen av att glömma av är det som det står i den här texten. Det verkar tydligen lätt att glömma av och vara generös och öppna sina hem. Annat tog också plats på den här tiden. Och vi har så lätt att tänka, de hade väl inget för sig, de hade ingen tv. De hade inga serier att titta på. Men de hade också annat som hände i deras liv. Glöm inte bort och öppna era hem. Så här står det. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Ivrig. Det där är ett spännande ord. För i grekiskan som Bibeln är skriven på i det här sammanhanget så talas det om att man ska göra mer än bara liksom vänta in. Inte bara liksom vänta på att ska ringa på dörren eller porttelefonen. Det betyder att söka. Det där ordet med ivrig kan lika gärna översättas som att sök upp. Sök upp, leta. Ansträng er för att vara generösa. Var lite mer ivriga med att visa gästfrihet. Fascinerande. Så säger vår kristna tro. Okej. Glöm inte att visa gästfrihet, står det. Och så står det sen om änglar. Var gästfria. För man kan tydligen få änglar till gäster. Det finns väl många skäl att vara gästfri. Man kan ju få trevligt. Kan vara en väldigt god orsak att öppna sitt hem för människor. Men tydligen kan det också hända någonting mer än det vi ser. Bibeln beskriver ju att våra möten vi får kan ibland få och ha en till dimension än vad vi förstår. Det kan vara mer än det där vi tänker oss när vi är vänliga, schyssta, öppnar våra hem för någon. Eller bjuder någon till kyrkan. Eller till sin cellgrupp. Eller hur det nu ser ut. Det kan vara mer som händer i det där mötet. Genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Ibland kan man ju säga så här: åh, du är riktig ängel. Tack för att du kom och hjälpte mig med det här. Och ja, det kan ju vara så att det är en ängel, så kanske. Men oftast är det väl ett sätt att säga att man har fått någon i sin närhet som varit extra schysst. Liksom så. Men Bibeln säger att man kan få besök av änglar. När vi tänker änglar så tänker man nog ofta så här, va? Med vingar. Och några bibelord beskriver faktiskt att änglar har vingar. Men de allra flesta gånger det nämns om änglar så finns det inga vingar med. Eller i alla fall ingenting som någon nämner. Utseendet tycks inte vara det viktigaste. Någon gång så står det att de har skinande kläder, att de är ljusa i kläderna. Att det på något sätt skiner, men inte alltid. Vid några tillfällen så beskrivs det inte alls att det är så viktigt hur de ser ut. När Abraham får besök så är ju inte själva utseendet på kläderna viktiga. Tre personer kommer till honom när han ska få reda på att han ska få ett barn trots sin höga ålder tillsammans med Sara. Han förstår sen att det är änglar på besök. Ordet ängel, det betyder egentligen budbärare. Vi skulle nästan med den konst som har gjorts genom historien kunna tänka att det på något sätt måste ha göra med vingarna. Men det står inte alls på något sätt i Bibeln. Ordet som talar om ängel har istället med just budskapet att göra. När Maria får en ängel på besök, ängeln säger: Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Då är det budskapet som är viktigt, inte vingarna. Kanske har ängeln vingar. Eller kanske inte. Och när kvinnorna som besöker graven när Jesus uppstått ser en ängel så säger ängeln: var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått. Då är det budskapet som är viktigt. Budskapet är det som är viktigt vid ett änglabesök. Och ändå så talas det inte om att änglabesök är så vanliga. Det är inte så att vi hela tiden ska gå omkring och fundera på: är det en ängel eller ängel där? Eller hur är det? Är du en ängel? Så beskriver inte Bibeln. Men det kan vara mer än det vi ser. Det kan vara mer. Och det kanske kan vara på ett helt annat sätt än vad vi ibland förstår. I Matteus evangeliet så säger Jesus så här. Det här är Matteus kapitel 25. Och lyssna nu. Några av er vet vad det här är för textavsnitt. Det är ett viktigt ord. Och är det så att du inte är så van vid Bibeln, så kom gärna fram och fråga vad det var för ställe. Det är ett viktigt avsnitt. Jag kommer läsa ena delen av det. Men man ska själv vara med och läsa båda. Och få gärna vara med och tänka. Prata gärna med mig om du vill tänka kring den här texten. Jesus säger om den sista dagen så här. Då kommer vi få möta honom. Och så kommer han kunna säga: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk? Eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad har ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder? Det har ni gjort mot mig. Ja, änglabesök eller att det är Jesus vi hjälper. Eller som är i den där lilla människan. Den där svaga personen. Ibland kanske man inte behöver veta vad det är. Man kan veta att det kan vara mer än det ögat ser. På 500-talet så växte munkrörelsen fram i den då kristna världen. Och man kan ha olika tankar om munkrörelsen. Jag tycker det är komplicerat att de gjorde kloster ibland på ställen dit ingen kunde gå. Så många av den tidens mest liksom lärda personer var på en plats helt utan möjlighet att fler tog sig dit. Jag tycker det är konstigt. Och jag tycker det är komplicerat att flera av dem valde ju att leva i celibat, trots att det är omöjligt så att det kan ha varit alla de som hade den gåvan att leva alena. Det måste ju bara varit krångligt och svårt för dem. Man kan ha tankar om munkrörelsen. Samtidigt så finns det många delar som är väldigt fascinerande. Och som vi inte ska sudda bort eller liksom inte lära oss av. Den heliga Benediktus heter den person som skapade en klosterrörelse. Munkrörelse som en grupp av munkar. Ordnade med olika regler och tankar. Och de här munkreglerna kom sen att kopieras av andra grupper. För det kom flera olika delar i den här olika munkrörelsen sen. Och då är det så fascinerande att han uttryckte en av de här reglerna som alla munkar skulle följa. Att alla gäster som kommer ska tas emot så som Kristus. Så sa man. Och kolla på det här. Man sa också så här: skynda emot gästen med kärlekens hela uppmärksamhet. Så skulle man möta den som kom som en främling och knackade på. Och besökte dem vackert. Inte om det bara blir ord. Men om det blir på riktigt så är det ju fantastiskt. Att skynda mot gästen med kärlekens hela uppmärksamhet. Så vill jag göra. Om det ringer på dörren eller om jag får möjlighet att göra. Jag vill det. Det vill jag be om. Att det ska bli mer verklighet i mitt liv. Ja. Glöm inte att visa gästfrihet. Var gästfria. Vi kan få änglar eller det kan vara mer andligt än vi först förstår vårt besök. Det tredje och sista argumentet eller delen i det här. Du har ju fått allt i ditt liv. Var därför gästfri mot andra. Du har fått så mycket. Du har så mycket i ditt liv. Du som har bra jobb. Du som har en karriär i livet. Du har fått din förmåga i ditt liv. Ytterst så tror vi att det är Gud som har skapat dig som du är. Du har fått möjligheter i livet och du kanske till och med har bett. I din ungdom kanske du bad: gode Gud, led mig på mina val i mitt yrkesliv. Du som har mycket tid, du kanske har lyckats hitta möjligheter i ditt liv att planera väl. Och du kanske har bett någon gång, Gud, låt mig få göra goda val i livet. Du har fått så mycket, du har tid och möjligheter. Du som har kraft. Du har kanske tänkt också på hur du ska göra ditt liv så att det blir kraft över. Du orkar mer när du kommer hem från jobb eller vad du gör på dagarna. Du har mycket. Vi har mycket. Vi kan vara med och ge av allt det vi har fått. Och vi får komma ihåg att Bibeln beskriver att vi också, först innan vi kom till tro på Jesus. Och du kanske var ung, du kanske var 13 år eller så. Då står det att vi var främlingar, står det. Men att Gud har öppnat sin famn. Vi är inte längre främlingar. Vi har fått allt. Och därför ska vi vara gästfria mot andra. Vi är på väg till himlen. Vi är på väg till himlen. Och på väg dit så kan vi vara med och möta människor. Vi slår följe med människor. Människor som kanske också får följa med. Människor som vi får guida. Människor som vi får vara med och bjuda på en skinkmacka. Eller som kanske vi får ett budskap av. Som kanske har ett profetiskt ord till oss till och med. Ett tröstord. Var generös mot andra. Det kanske är några av er som känner det här är ord som för mig är, det är svårt. Men du kan ta ett steg. Idag kan du ta ett steg. Tänka, jag vill att mitt liv, jag vill att det ska gå åt det här hållet. Jag vet inte hur, riktigt hur det skulle vara, men jag vill ta ett steg. Gör det. Ta ett steg i den här riktningen. För det kan göra så stor skillnad. Sista bibelordet. I 1 Petrus 4 och 8 säger lärjungen Jesus, som följde med Jesus i många år, han säger: framförallt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Och så säger han sen: var gästfria mot varandra. Nu ska vi vara med och be. Och efter bönen så kommer du vara med och bjuda in lite och vi kommer sjunga lite. Men jag vill bara redan nu vara med och tala om att vi kommer ha förbönsplatser här framme och där. Och idag kommer vi också vara med och smörja med olja. Det gör vi i en kyrka, i vår kyrka. När det till exempel är någon som är sjuk, då står det att man kan smörja med olja. Men man kan också smörja när man går in i nya uppgifter. Ledare smörjs. När man vill fyllas med helig ande står också i Bibeln att man kan smörja. Ja. Här framme och där bakom kan du, om du vill, vid förbön idag, säga att jag vill gärna att du smörjer mig med olja. Man behöver inte förklara mer. Eller så berättar man något och så är vi med och ber också för dig. Jag ber. Och var med och be med mig. Och Herre, nu när vi har läst och lyssnat till de här bibelorden, några bibelord som vi kanske har glömt, så ber vi Gud att du ska göra mig generös med min tid, med min kraft, med min ekonomi, allt jag har, Gud. Hjälp mig att förstå att jag ytterst har fått allt av dig. Att jag har fått gå från att vara främling till att vara din vän. Hjälp mig att älska mina syskon och den som är främling. Låt ditt ord bli verkligt i mitt liv. Låt mig få ta ett steg i den här riktningen. Ett steg. Och så ber jag Gud att jag ska få vara uppmärksam på allt som händer omkring mig. När vi läser i Bibeln så tycks det som att vi kan vara med om änglabesök och vi kan vara med om andliga ting som vi inte alltid riktigt förstår oss på, Gud. Men Gud, låt oss få vara känsliga i vårt inre. Så att vi förstår, här ska jag vara med och göra lite mer. Här ska jag ge min tid. Gud, hjälp oss och led oss i våra liv.